Hej och hjärtligt välkommen till ännu ett sprakande nytt avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Glöm inte att Snutsnack finns både på Facebook och på Instagram, så besök oss gärna där. Tycker du att podden är intressant så smid gärna in på iTunes och ge en recension där. Och glöm inte när du ändå är där att trycka på prenumerera-knappen samtidigt. Idag heter min gäst Tyra och Tyra gick polisskolan 1958, alltså 62 år sedan. Och det här är ju unikt. Tyra är 91 år idag och ni ska snart få höra hur det kommer sig att hon började på polishögskolan. Men med tanke på dagens gäst så tänkte jag att vi historiskt ska titta tillbaks på hur det ser ut med kvinnor inom polisyrket. För idag så är det ju drygt 60 år sedan då som de första kvinnliga poliserna dök upp på våra gator och torg i Sverige. Och det var 24 unga kvinnor som hade inlett sin utbildning vid statens polisskola. Då var ju polisen kommunal, men polisskolan var statlig. Den låg då på Fridensplan uppe i Stockholm. Och den första kullen då med kvinnliga elever började den 1 augusti 1957. Och redan den 28 januari 58 tog de examen. Och det visar ju då att utbildningen var mycket kortare jämfört med vad den är idag. De kvinnliga eleverna då fick i början praktisk handledning av så kallade erfarna manliga kollegor. Det här var ett arrangemang som väckte stor massmedial uppmärksamhet. Skulle verkligen kvinnor finnas inom polisen? Mindre känt är att kvinnor har verkat inom svenska poliskåren redan för över 100 år sedan. 1908 så var det så att kvinnan inom det svenska polisväsendet började sin verksamhet i lite mer blygsam skala kan man säga. För det var efter ett beslut som fattades den 17 mars 1908 av överståthållarämbetet i Stockholm. Där anställde man på prov 3 sjuksköterskor med titeln polissyster. De kallades alltså polissystrar då. Och de 3 då som anställdes på prov då hette Agda Hallin, Maria Andersson och Erika Ström. Och deras insatser då skulle senare utvärderas i verksamheten. Och allting löpte enligt plan och de placerades ut i varsitt polisdistrikt i Stockholm. Man kan säga att bakgrunden då till det här överståthållarämbetets beslut var att Svenska kvinnors nationalförbund hade väckt frågan om kvinnor i poliskåren. Och det la man i en motion till Stockholms stadsfullmäktige 1907. Och där hänvisade motionären till ett lyckat projekt som startade 1903 i Stuttgart i Tyskland. För där hade nämligen en sjuksköterska vid namn Henriette Arendt. Hon hade gjort uppskattade insatser under några år där inom stadens polis. Och hon var, kan man säga, därmed den första kvinnan i Europa som fick arbeta inom polisen helt enkelt. Ja, vad gjorde då polissystern? Ja, polissysterns arbetsuppgifter det reglerades i minsta detalj. Och enligt beslut då, som man fattade i mars 1908 så skulle polissysterns verksamhet omfatta följande. Man skulle bevaka kvinnor och barn för förseelser som hade intagits liksom till polisstationen, kvinnor och barn alltså. Man skulle genomföra kroppsvisitationer av kvinnor som tagits in till polisstationen. Man skulle beledsaga kvinnor som omhändertagits av polis men som hade behov av sjuk- eller barnbördshus. Och sen skulle man hjälpa fattiga och hemlösa kvinnor och barn som kommit till polisstationen. Man skulle också övervaka och förhindra att kvinnor och barn bettlade på allmän plats. Ytterligare en uppgift för polissystern var att, som det hette då, att i övrigt ställa sig till efterrättelse såväl i tillämpliga, de för polispersonalen i Stockholm gällande föreskrifter som och de order och bestämmelser som kunna dem varda av vederbörande polisbefäl meddelade. Så där kunde de alltså få andra uppgifter av polisbefälet. Ja, man kan ju konstatera då om man tittar på polissystrarnas arbetsuppgifter att de helt var inriktade på social och medicinsk hjälp och inte då allmänt utan riktat mot kvinnor och barn som hade omhändertagits av polisen då. Och polisyrket har ju av gammal hävd varit strikt manligt. Och det framgår tydligt av bilden av tjänstgörande personal vid Jakobs polisvaktsdistrikt i Stockholm. Där kan man se en bild, jag ska se om jag kan lägga upp den här bilden på Facebook. Att i mängden av bastanta herrar, här ståtliga uniformer och pickelhuvor och knävelborrar. Så står på höga raden en bit ner till den nyanställda då, polissystern Erika Ström. Jag lägger upp den här bilden på Facebook så kan ni se den där. Ja, alltså den manliga dominansen märktes ju såklart också i det vardagens bistra verklighet. Polissystrarnas tyska förebild Henriette Arendt upplevde en påtaglig mobbning. Mobbning inom yrket och berättade om detta i sin bok som hette Erlebnisse einer Polizeiassistentin som är skriven 1910. Och där räknar hon upp enskilda incidenter då. Hon lämnade också ut enskilda namn och väckte vederbörlig skandal att skriva vad som hade hänt då när hon blivit mobbad på sin arbetsplats. Ja, det var väl tyvärr så att Henriette Arendts erfarenheter var kanske dessvärre ingenting som bara förekom i dåtidens Tyskland. Vi har ju hört i podden Snutsnack här också. Till exempel Micke berättade att han ju på 80-talet vägrade att jobba med kvinnliga poliser. Och det har väl varit så att svårigheten för manliga poliser att acceptera kvinnliga även på annat håll och givetvis var väl så här även på den här tiden. Vi får se vad Tyra säger hur hon blev emottagen. Ja, hur gick det då med Sveriges första polissystrar i Stockholm? Ja. Försöket bedömdes ju tydligen som lyckat då eftersom verksamheten blev permanent efter den här försöksperioden och fler polissystrar anställdes efterhand i Stockholm och i Göteborg så blev en polissyster anställd också 1910 och även i några andra större städer i landet så följde man så småningom det här exemplet att anställa en polissyster. Och om man vill veta vad antagningskraven var på den tiden då, så stod det då så för att få tjänstgöra som polissyster så måste den som blev antagen citat då, ha genomgått högre läroverk med normal skolekompetens samt en av Svenska Fattigförbundets anordnad kurs för praktisk och teoretisk utbildning av föreståndarinnor vid fattigvårdsanstalter och barnhem och eller vara utexaminerad sjuksköterska. Ja, kvinnorättsorganisationer framförde med jämna mellanrum synpunkter att de kvinnliga poliser som utbildades skulle få samma befogenheter som sina manliga kollegor. Ett exempel på sådana tongångar är en motion till Stockholms stadsfullmäktige från fru Gertrud Turnell. Hennes initiativ ledde om inte annat till en skämsam teckning som jag också kan lägga upp på Facebook som publiceras i Svenska Dagbladet den 11 april 1926. Och det skulle faktiskt dröja nästan 50 år innan det som fru Turnell motionerade om blev verklighet inom polisen. Den 18 september 1930 utkom överståthållarämbetet med nya utvidgade arbetsuppgifter för polissystrarna. Enligt förordningen som då skulle de ha kvar tidigare uppgifter men man skulle utöka sin verksamhet med följande då. De skulle kunna ta emot och nedteckna anmälan från kvinna gällande våldtäkt, fosterfördrivnings- eller sedlighetsbrott. Hålla förhör med kvinnlig målsägare eller kvinnligt vittne vid misstanke om brottet som jag precis nämnde här då. De skulle närvara som vittne vid förhör med kvinna som misstänktes för lösdriveri. Närvara vid husrannsakan hos kvinna men också utföra spanings- och övervakningsverksamhet som vederbörande polisintendent bestämt. Mm. Ja, polissystrarna fick gå specialkurser för att lära sig sköta alla nya uppgifter som de då blivit ålagda. Och 1944 så lämnade regeringen en proposition till riksdagen om att kvinnor principiellt inte borde utestängas från polisyrket. Dock med reservation då, citat, för, citat, kvinnans olämplighet för ordningspolistjänst. Intressant. Och titeln då, polissyster, den avskaffades först 1954. Men arbetsuppgifterna var fortfarande samma, alltså utredningsarbete och ärenden gällande kvinnor och barn. April 1955 så tog Hans Wickberg vid Stockholmspolisen en studieresa till England och Holland. Och bara i London på den tiden, 1955 då, så fanns det cirka 600 kvinnliga poliser som hade fullt ut samma arbetsuppgifter som sina manliga kollegor. Och erfarenheterna här i London var mycket positiva. Ja, med insikt om det här då, så blev det bakgrunden till antagningen av 24 kvinnliga elever vid statens polisskola då, hösten 1957. Och när de här hade väl utexaminerats så fick de här kvinnorna en speciell framtagen uniform. De skulle bära kjol eller byxkjol. Och så hade de en speciellt utformad mössa med hänsyn till frisyren. Kvinnorna fick bära batong medan manliga poliser fick använda sabel fram till 1964. Ja, och det var ju då 1 januari 1965 så upphörde polisarbetet vara en kommunal angelägenhet i Sverige, utan då blev ju polisen förstatligad. Ja, alla i de här första kullen nyutexaminerade kvinnliga poliskonstaplar, de placerades i Klara polisdistrikt i Stockholm. Och det väckte ju frågan då beträffande lämpligheten för kvinnor att patrullera gator och torg. Mobbningen tog ny fart och medförde tyvärr att allt färre kvinnor sökte sig till polisutbildningen. Efter så förstatligandet så beslöt den nytillkomna Rikspolisstyrelsen tillsammans med Sveriges polisförbund att placera samtliga kvinnliga poliser vid utredningsenheter. Och då fick de inte ens bära uniform. Ja, missnöjet då som uppstod fick inte beslutet om specialplacering för kvinnor upphävt före 1971. Och det är egentligen från 1971 som kvinnliga poliser började arbeta under samma villkor som sina manliga kollegor. Idag så utgör kvinnliga poliser cirka 33% av den svenska poliskåren. Och lite siffror där av, om vi tittar på 2019, av de 11 588 personer som sökte till polisutbildning så var 43% kvinnor. Och av de 771 som antogs var 32% kvinnor. Då. Så att där har vi lite siffror från idag. Ja, tänk att det har varit så... Det är inte så länge sedan ändå som man resonerade så här. Idag är det helt naturligt att se poliser ute och jobba i ordningstjänst, att säga. Det ska också bli intressant nu att höra vad Tyra kände som började polisskolan 1958. Jag tycker att du ska vara väldigt försiktig där ute med tanke på att det här med corona och pandemin fortfarande inte är över. Och sen hoppas jag att du får en väldigt trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack Tyra.
Ja, jag är med dig.
Ja, vad härligt, vad härligt. Det är ju så här att det har ju kommit till min kännedom, Tyra, att du gick ju polisskolan för 1958. Det är många år sedan det.
Det är många år sedan. Det är 60 år sedan, för jag är 91 år idag. Ja. Så att det är 60 år sedan.
Hur kommer det sig att du sökte en sån utbildning vid den tiden? Hur kommer det sig?
Ja, det beror på att jag jobbade på polisen i Boden.
ja.
Som var statlig polis, den enda statliga poliskåren i Boden i Sverige. Det var ju kommunalpolis, men i Boden var det statligt. Och jag har funderat på, det kan bero på, det var en stor garnisonsstad, ja. Militärstad Boden. Och där var det, där jobbade jag en sommar på kansliet och då var det en polismästare, eller polischef heter han då, eller kallades då, det var, han heter Pelle Berg.
Ja.
Och han var lite, hade lite framåtanda och såg möjligheterna och så säger han att jag skulle vilja att du sökte till polisskolan i Stockholm. Oj. För att vi behöver en kvinnlig polis i Boden.
Ja, vad tänkte du så, då?
Då tänkte jag, men alltså poliser var absolut inget yrke som jag hade tänkt att jag ska bli polis.
Nej.
Men han tyckte att jag skulle vilja att du sökte till polisskolan.
Mm.
Sagt och gjort. Han skrev ett intyg om mig personligen. Jag var redbar både inom tjänsten och privat. Han skrev ett väldigt bra intyg.
Ja.
Och det bifogades då alla andra meriter. Och jag kom in på polisskolan i Stockholm.
Ja.
Och vi var, och du vet, det var en rolig historia i samband med det, för att polisen i Boden hade en trafikkommissarie som var chef för trafiken där.
Ja.
Och han var överhuvudtaget, han var så mot kvinnliga poliser.
Jaha.
Så att polisen hade roligt åt honom, för han sa, här ska vi inte ha några kvinnliga poliser. Och han hade en stresssten som man kallar det, som han gick och hade i fickan, och de sa att han kommer att nöta ut den där stressstenen för han är så missnöjd över det här.
Men den här Pelle Berg då, som han kan ju inte ha...
Pelle Berg, han var polischef i Boden och han frågade ingen. Han tyckte att vi ska ha en kvinnlig polis. Och när jag kom in där,
ja.
Så fick jag visste ju att jag sa, det är en plats där direkt. Jag fick ju en tjänst där direkt.
Ja.
Alltså då flöt det, alltså för mig, alltså jag behövde egentligen inte söka så mycket själv. Jag fick en tjänst där och jag sa att jag måste säga att jag är inte intresserad av att gå trafikpolis delen för att man börjar ju också som trafikpolis.
Okay.
Och jag hade inga önskningar om att gå och promenera eller gå på gatorna och i uniform och det, utan nej, men då ska vi göra så att du gör utredningarna för alla kvinnor som ska förhöras. Så då får du hand om de utredningarna.
Hur blev...
Så att allting laddes framför fötterna på mig helt enkelt. Jag fick bara ta emot.
Hur var... Jag vet att polisskolan då 1958 var ju betydligt kortare än vad den är idag. Men hur var det att åka ner till Stockholm och gå polisskolan på den tiden? Hade du varit i Stockholm tidigare också eller?
Ja, inte alls mycket, men alltså jag minns inget, jag hade ingen motstånd och jag har alltså mot att åka dit och allting gick väldigt bra. Jag undrar om det måste ha varit polisskolan, det var på Hantverkargatan och jag fick hyra en lägenhet på på Kungsholmen.
Sankt Eriksgatan kanske?
Nej, inte sagt. Den heter Eriks någonting där.
Ja.
Och jag fick hyra ett rum där, en jungfrukammare på den där Eriksson, vad fasen heter det?
Inte Erik Dahlbergsgatan kanske, nej?
Erik Dahlberg. Ja, det var på Kungsholmen i alla fall och det var ju inte alls besvärligt och jag förstår inte, jag trivdes väldigt bra med den delen att komma till Stockholm trots att jag var från Boden och hade absolut inte rest så mycket. För det gjorde man ju inte.
Hur var din uppväxt i Boden?
Jag är född i i Tornedalen vid, du känner till Kukkolaforsen, annars är det inte så kanske berest, men Kukkolaforsen måste du ha besökt.
Jag har inte besökt det, men jag känner till Kukkolaforsen, gör jag. Ja.
Du vet, det är ju en fors, och där bodde min farmor, farfar och farmor, och mina föräldrar bodde en bit bort, men de bodde precis i huset. Jag brukar säga att jag kommer från Kukkolaforsen, för de flesta människor känner ju till det numera.
Ja.
För de har, min släkt har den, en konferensanläggning, och de fiskar på gammaldags vis, de hovar upp siken från forsen, och så att den är ju känd för många människor nu för tiden.
Ja.
Men jag kommer därifrån och bodde på en bondgård i Tornedalen där.
Så dina, dina föräldrar var bönder alltså?
Jag var född där uppe, ja.
Och dina föräldrar, födde, de var bönder på en bondgård?
Ja, de hade en stor bondgård, och sen så sökte jag. Jag gick en handelsskola ett år, och sen så min syster hade flyttat till Boden, och jag flyttade till dit jag också, och började söka olika kontorsjobb. Och hur det var så hamnade jag på polisstation som sommarvikarie, och därav denna satt på polisskola eller polisutbildning. Ja.
Sen när du kom tillbaks till Boden och fick tjänst i Boden och sådär, hur blev du emottagen då som den första kvinnliga polisen någonsin i Boden? Hur?
Ja, det var lite publicitet kring det naturligtvis.
Ja.
Och jag kände aldrig något motstånd att jag var kvinna. Jag har egentligen aldrig upplevt det motståndet i något sammanhang, om att kvinnorna, de blir behandlade på ett visst sätt. Jag har aldrig behövt lida av det på något vis, utan det gick bra, och jag kände mig väldigt välkommen in i verksamheten och där. Och men jag gjorde ju naturligtvis polisen lite besviken. Pelle Berg, jag var där utredare, och så tog hand om folk som var lite psykiskt sjuka, de transporterade vi till Furunäsets sjukhus, och då fick jag vara med. Jag fick vara med i alla ärenden vad gällde kvinnor egentligen.
Mm. Så det var så att dina ärenden som du jobbade med då var främst med andra kvinnor så att säga, som var gripna eller så?
Ja, de som vi skulle ta hand om och utreda, det var kvinnliga brottslingar så att säga.
Mm. Hur trivdes du med ditt jobb då när du kom upp till Boden? Och
Jag trivdes bra, men det var så att polishuset i Boden mitt i stan, och där var landsfiskal utmätningsman som det hette då, det är Kronofogdemyndigheten idag.
Ja.
Och där var tingsrätten och alla de här rättsliga verksamheter var i samma hus. Så jag träffade ju både folk från tingsrätten, Kronofogden och polisen.
Mm.
Så att då var det en landsfiskal utmätningsman, alltså det heter Kronofogden numera.
Ja.
Han sa att du har läst om och de lagarna, jag vill att du söker över till vår myndighet.
Jaha. Så att du blev headhuntad hela tiden. Alla ville att du skulle komma till dem och jobba.
På något sätt, det var så att jag sa just när jag berättade för mina barn och det, att jag behövde egentligen inte söka det. Jag blev erbjuden det, precis som det lades upp för mig hur jag skulle få vidare. Och så var det så att Bettsberg och Pelle Berg kände ju varann mycket väl.
Ja.
Och jag pratade med dem båda och sa att jag vet att polisutbildningen, men jag har inte riktigt känsla för att fortsätta som polis hela livet, för att jag kände inte för det, utan
nej.
Då var det så att Pelle Bettsberg heter Krono, eller landsfiskal utmätningsman som han heter. Mm. Han vann det här och han sa att jag vill att du söker över till oss, vi behöver en person som du.
Jaha.
Och det jag gjorde, och då blev det väldigt stort det var överklagande. Jag tror det var 15 som överklagade tillsättande av den tjänsten. Men jag fick den.
Ja, du fick den, ja.
Ja, och då var det så att då var Pelle Berg, då hade han slutat. Det var, han slutade och det kom en yngre polismästare söderifrån någonstans. Så att Pelle Berg, jag gjorde honom inte besviken på det sättet, utan då lämnade han verksamheten på grund av ålder. Och jag började hos, och gick den utbildningen då inom Kronofogdemyndigheten, och där jobbade jag. Då först i Boden och sen träffade jag en man som var här i Stockholm, och jag flyttade till Stockholm. Och efter en tid efter att vi hade bildat familj och det, så ringde jag till Kronofogdemyndigheten i Solna. Mm. Och så säger chefen där, ja, jag sitter och skriver en annons på ett vikariat på 6 månader, men kom ner till kontoret så får jag läsa, får jag dina papper så ska vi, jag säger hur vi gör.
Ja.
Du, han ringde och sa, jag ska inte sätta ut annonsen, du får det här vikariatet.
Oj, vad bra. Ja, ja.
På den vägen var jag, då hade jag gått, börja med utbildningen inom den verksamheten, och där var jag till jag gick i pension när jag var 65 år.
Oj, oj, oj. En fråga, har du något minne från polistiden, något ärende eller något sånt där som finns kvar i minnet? Jag vet att det är många, många år sedan, men har du något minne kvar, ja, kring något ärende som du gjorde som du kommer ihåg?
Ja, jag vet inte. Det var ju en liten stad, och då visste ju alla liksom vad jag höll på med, och det var de förstod att jag drabbades också av mycket såna här prostituerade och alkoholiserade kvinnor. Och de, ja, du hälsar ju på alla människor här i Boden. Jag vill inte gå ut med dig. Nu. Ja. För att jag hejar ju på alla de här, ja, de här som jag hade under uppseende. Så att det var lite humor över det hela. Men jag minns inte något särskilt svårt ärende.
Nej.
Jag har inget annat än en förfärlig tragisk historia. En flicka som vi var tvungen att ta hand om. Hon var psykiskt sjuk lite grann och fick ett pingströrelsen som jag inte ger så mycket. Jag upplevde pingströrelsen som väldigt negativ.
Uh-huh.
De hade träffat den här flickan som jobbar på ett kontor och ett matställe. De åt lunch tillsammans med pingstförsamlingens ledare och det. Och de började intervjua henne, och hon hade god ekonomi.
Ja.
Och de upptäckte det. Så är det, alltså det är inget påhitt, utan verkligheten var sån tyvärr när det gäller pingstförsamlingen. Så ringde de till polisen och sa att den här flickan, hon har varit på en pingstförsamlingens möte.
Ja.
Och de har tagit hand om henne och låst in henne på pingstförsamlingens kontor.
Okay.
Och hon är alldeles vild av sig, så att vi måste från polisen komma och ta hand om henne. Och jag visste ju vem den flickan var.
Just det.
För det var ju, Boden var ju en liten stad, så jag. Och det blev ju så att jag pratade med henne.
Mm.
Och hon berättade mycket om hur de har ju gjort med henne. De har varit hemma hos henne och sett alla hennes franska band, böcker och det, och ville att hon skulle sälja dem och ge pengarna till. Först hade de erbjudit att ta hand om dem, men hon ville inte det.
Nej.
Ja, men kan du sälja dem så får du pengarna. Och sen fick hon, lyckades de få henne att betala en summa varje månad.
Ja.
Till pingstförsamlingen. Och då tog vi henne till Furunäsets sjukhus. Och läkaren pratade med henne, och jag berättade vad hon har berättat för mig. Och då blev hon utskriven och hon sa under förutsättningen att hon absolut inte går med i pingstförsamlingen.
Okay,
och hon lämnade den och hon blev frisk och kunde börja jobba igen, men hon stördes av deras löften. Det stämde inte med den eller den tanken hon hade om pingstförsamlingen. Det var en tragisk historia det där, och tyvärr så mötte jag en församling som jag absolut inte kunde respektera på något vis.
Jag förstår. Har du någon gång ångrat att du sökte den här tjänsten som Pelle?
Nej, det har jag inte, för att jag fick ju, alltså det blev som, jag hade inte riktigt bestämt överhuvudtaget, utan jag fick det jobbet jag ville ha. Det här med rättsliga ärenden och det passar mig väldigt bra psykiskt, tror jag, eller min mentala förmåga, så att säga. Så att nej, jag gjorde aldrig det, jag ångrade aldrig det.
När du tittar tillbaks på alla dina yrkesår, hur tänker du då kring ditt yrkesliv?
Jag tänkte så här, att även om man jobbar som kronofogde och gjorde människor väldigt besvikna och det, så kunde man även hjälpa dem.
Ja.
För att man behöver ju inte visa att jag har makt, jag gör som jag vill, utan jag har makten och du har skulderna. Behöver man inte alls uppträda på det sättet. Det sista året jag jobbade som, då hade jag konkurser i tingsrätten. Mm. Jag hade sökt folk i konkurs och förhandlade då att de skulle försättas i konkurs eller i tingsrätten. Och vet du, till och med där så upplevde jag folk som kom och tackade mig. För att jag sa till dem då att ni klarade inte det här. Och då var det inte så att när man hade skulder så blev man personligen... man blev personligen dömd att betala även bolagets skulder.
Jaha, jag förstår.
Det var först det senare år som det har blivit så att bolagets skulder blir personliga skulder för den som driver bolag. Då var det inte så. Så det var ett par som drev ett bolag och kom och tackade mig för att jag hade sökt dem i konkurs och de blev försatta i konkurs och blev av med sina skulder. Så att jag brukar säga att man behöver inte alls visa sin makt så att man sitter i en ställning och försöker döma folk.
Just det.
Det hör man inte.
Men jag tänker att både polisyrket och yrket som kronofogde, det är ju yrken som inte alls ibland i alla fall av vissa inte ses med blida ögon. Alltså det är inte alltid så populära yrken. Har du tänkt på det? Hur har det känts att ha yrken som kanske inte alltid är så populära i andra?
Nej, de är ju inte det. Och det är ju klart att det fanns ju tillfällen när folk hotade på alla möjliga vis.
Ja, hur tog du emot dem när du blev...
Ja, jag sa så här att det hjälper ju inte att hota mig, utan det går ju alltid att prata med folk. Det gör ju det, men det är klart att jag har undvikit vissa tillfällen, det kan jag säga. När man har gått ut från tingsrätten till exempel, så har jag iakttagit om det är någon som går efter mig. Så har jag gått tillbaka där och väntat ett tag. Man får vara väldigt uppmärksam, för det finns ju sjuka människor som inte riktigt förstår att de ska gå tillväga på fel sätt.
Nej, jag förstår. Jag tänker, om du, Tyra, om du var ung kvinna idag, skulle du söka polisskolan idag, tror du?
Jag har lite svårt att säga, för det har blivit så oerhört. Nu är det att jag bor i Stockholm och ser de värsta sakerna som händer, så att jag vet inte om det skulle locka mig egentligen som ung just nu.
Nej, jag förstår.
De här tiderna, för det är ju en tuff bransch att gå den vägen. Det gäller att, jag tror inte jag skulle göra det. Jag kan inte svara på det.
Nej, det är en svår fråga. Men jag tänker, när du läser i tidningar eller lyssnar på nyheter kring polisiära ärenden eller kanske ärenden rörande kronofogden. Känner du fortfarande att du har en viss koppling till de här yrkena trots att det var länge sedan du gick i pension?
Vet du, man har ju alltid lösningar på när man sitter och lyssnar på radio. Eller så har man ju alltid lösningar hur man ska lösa det där själv. Ja. Men det finns inom alla yrken är det ju så här. Det finns duktiga och det finns sämre, de som inte är så lämpliga för alla sina yrken. Och då är det ju fel att de har det yrket som de inte riktigt är lämpliga för och att de vill vara där, förstår jag inte riktigt. Men du vet, nu tar jag det lugnt, men jag är väldigt fortfarande samhällsintresserad och, ja, och följer med dagligen vad som händer.
Ja.
För det tycker jag, det ger mig lite. Det är lite intressant, annars är det ju meningslöst att leva och bli bara äldre och äldre och inte veta vad man ska ta sig till.
Men jag måste få fråga också, det har ingenting med polisyrket, men hur är det att bli, jag menar du är över 90 år, du är 91 år idag. Hur är det att bli äldre? Hur känns det?
Jag kan säga så här att jag har inte tänkt så mycket på min, alltså de här åldersnumren, att jag är 80, 85 år. Jag har aldrig noterat dem inom mig själv.
Nej.
Jag kan berätta en historia om det också. När jag var på vårdcentralen här. Mm. Jag hade fyllt 85 år.
Ja.
Och jag pratade aldrig med någon om hur många år jag är. Och jag har haft väldigt svårt att ha reda på goda vänner. Jag visste att den fyller sig och så mycket den dagen. Jag har liksom inte haft det så centralt inom mig. Och så när jag går till kassan på vårdcentralen och ska betala. Ja, men du är 85 år fyllda. Du behöver inte betala någonting. Det är fritt för alla som har fyllt 85 år. Det är gratis.
Jaha.
Vet du hur jag reagerar? Jag blev så förbaskad. Yes. Tänker, håller de reda på min ålder överallt? Att jag ser så många år. För jag har inte tänkt det själv.
Nej. Men det vet,
kan du förstå? Och så tänkte jag sen inom mig att det var ju Vänsterpartiet som såg till att alla 85-åringar fick fri läkarvård.
Okay.
Så jag ägnade dem en varm tanke. Men jag kommer ihåg att jag berättade för folk. Jag blev så förbaskad. Håller de reda på till och med där hur många år jag är? Så är det.
Jo, men det vet du väl, Tyra. Du som har varit kronofogd, att i Sverige är vi duktiga på att hålla reda på vad folk gör och inte gör. Eller hur?
Ja, för att den där åldern, just de här åren, si och så många år. Det har inte intresserat mig, för att det var först när jag hade, ja det var innan jag fyllde 90, vet du, jag hade mottagning för 50 personer här när jag fyllde 90. Jag kände mig inte 90 år gammal.
Nej, vad
men
härligt.
Efter det så fick jag oerhörd smärta i vänster höft och har svår artros i vänster höft, och därför har jag lite svårt att gå.
Okay.
Och jag har varit mycket i rörelse och gått så långa sträckor, men det är det som plågar mig just nu, att jag kan inte röra mig som jag vill. Men i tankarna tänker jag att jag ska göra det och jag ska åka dit. Och så kan jag inte det. Det stör mig.
Ja, det förstår jag. Att man vill göra saker och så blir man lite förhindrad om man då har...
Till exempel... Förhindrad utan att... För jag har inte direkt verk och mår dåligt. Nej. Varje sekund, utan det är när jag går som jag har ont.
Men Tyra, jag måste fråga också. Hur har det varit när du har tittat på polisfilmer och deckar och sånt där? Har det på...
Vet du, deckare har jag nu senaste 5 eller... Jag har aldrig orkat se dem, för jag tycker det händer så mycket i världen så det räcker för mig.
Ja.
Jag är inte tuggintresserad av deckare.
Jag förstår.
Och inte thriller, eller jag läser mest biografier och sånt. Men jag är inte intresserad av deckarfilmer.
Nej, jag förstår. Har du någon biografi eller någon bok att rekommendera till lyssnarna?
Ja, vad skulle jag säga att det finns ju så många. Jag måste gå och se här. Som det finns ju så oerhört många. Nu hörde jag att Nej, det var inte någon, det var en som jag inte skulle läsa. Men jag fick en bok här, Madeleine Albright, hon som var USA:s
utrikesminister,
ja, och den var ju, alltså det var ju en fantastisk kvinna, ja, i det yrket också. Ja, det finns ju, jag kan inte komma på någon direkt, men geografi, vad skulle jag? Men den kan man ju läsa om man inte har läst den. Och biografier av, herregud, du vet, att komma på namn, vad jag också kan glömma.
Ja, nej, men det blir väl det är väl ett jättebra tips, Madeleine Albrights biografi. Den, ja, den ska vi tänka, ja, på nästa gång vi bläddrar bland biografier. Stort tack, Tyra, att jag fick ringa dig och att jag fick prata med dig och få en liten inblick och några minnesbilder från 1958 när du började på, ja, Polishögskolan.
Verkligen, tack ska du ha själv.
Stort tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Snutsnack med lite historik kring kvinnliga poliser, kvinnans roll inom svensk poliskår. Det kommer ut ett nytt avsnitt om en vecka. Då kommer ett avsnitt från interna utredningar. Hur är det med poliser som anmäler poliser? Händer det överhuvudtaget? Varför blir inte poliser avskedade? Eller blir de det? Ja, många frågor. En vecka så hör vi på det avsnittet. Ha det jättebra tills dess. Hej då!